Du lyssnar på Hyper av Agri Ismail, uppläst av mig, Christopher Kamias. Every effort has been made to contact all copyright holders. The publisher will be pleased to amend in future editions any errors or omissions brought to their attention. Till Amanda. Prolog. Handpenning. 1978. Butiksägaren sträckte ut sin kupade hand mot den presumtive kunden i en universell symbol. Fingrarna en aning böjda mot handflatan, ifall Rafik Herdi Kermanch, potentiell ägare av en AM/FM-radio, hade svårt att förstå. Varor skulle bytas mot pengar. Rafik misstänkte att den oro som rådde på basaren gjorde det osannolikt att eventuella ficktjuvar spanade efter offer. Trots detta kastade han en snabb blick omkring sig innan han tog fram sedelbunten ur kavajens innerficka. När han väl hade sedlarna i sin hand kändes det som att bunten han hade stoppat in i jackan tidigare den dagen redan hade krympt. Rafiks exil medförde att hans egendom gradvis hade förvandlats från materiella ting, hus, möbler, bilar, till immateriella. Dinar, dollar, toman. När han en månlös natt väl hade korsat gränsen mellan Irak och Iran med sin fru Khejal och deras barn, hade i princip allt de någonsin ägt ersatts av skrynkliga sedlar, vikta och fasttejpade under Khejals bröst bredvid tygpåsen, som innehöll de smycken som hon hade vägrat att göra sig av med. Sedlarna skulle komma att försvinna igen i takt med det nya liv familjen köpte sig i Teheran. Den första och tjockaste bunten var de irakiska dinarer som gavs till smugglaren, som förde dem från utkanten av Rafiks födelsestad Slemani, genom gränsområdets bergskedja och ända fram till Kermanshah-regionen, där en väntande bil körde dem till Teheran. Den andra bunten, något mindre, var de amerikanska dollar som hyresvärden krävde i deposition för ett möblerat trerumshus i Dolatområdet. Sen fanns det en bil som skulle köpas, mutor och betala skolmaterial och uniform att införskaffa när Mohammed, det äldsta barnet, påbörjade sin utbildning. Sedlarna som användes för att köpa AM/FM-radion på Stora Basaren var de sista de hade tagit med sig till Iran. Rafik visste att han var tvungen att omvärdera sin relation till pengar och prutade därför längre än vanligt. Två sedlar hamnade åter i hans hand efter att han påpekat att träpanelen på radions ena sida var repad och att en av rattarna kändes lite lös. Varken garantier om tysk tillverkning eller löften om överlägsen ljudkvalitet fick sedlarna att återvända till butiksägaren. Det var inte förrän ett dolt fack för förvaring av smuggelgods visades och förklarades med en konspiratorisk viskning som Rafik gav vika. Någonting är på väg att hända, min vän, sa mannen och nickade mot affären mitt emot, vars klottertäckta metalljalusi fortfarande var nedrullad. Vi kommer alla behöva någonstans att gömma våra saker. Rafik räckte till slut över de två sista sedlarna. Nya pengar skulle nu behöva tjänas ihop. Butiksägaren, nöjd med att affären var klar och att pengarna nu var hans, började snabbt vira ett snöre runt radion så att Rafik skulle kunna bära den till sin bil. Medan mannen utförde sin väl inövade repdans tände Rafik en cigarett och blickade ut över den myllrande massan som handlade tvål och tvättsvampar, karameller och kryddor. Varorna synliga i kundernas tunna svarta plastpåsar som stundtals flimrade till i det mångfärgade ljuset från basarfönstrens glasmålningar. Trots att Rafik visste att säljarna på basaren var skräckspridare hela bunten, benägna att blåsa upp minsta företeelse, de hade trots allt hävdat i flera år att shahens dröm om en teknokratisk elit